Har du?
Här sitter vi och tolkar idag. Två tolkar som tolkar.
Ja, det var lite länge sedan i och för sig jag tolkade i det här sammanhanget. Men det är kul att vara tillbaka.
Ja, det var det. Du har inte lämnat. Tolkning pågår. Du är med och nu tolkar vi tillsammans. Och vilka är vi då?
Jag heter Albin Tanke.
Och jag heter Ida Breland. Och vi ska tolka kring texten, evangelietexten för 22 söndagen efter trefaldighet. Temat är frälsningen. Vill du läsa texten?
Det kan jag göra. Jesus sa: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner.
Mm. Det är ganska dramatisk text, eller hur?
Dramatiskt och kryptiskt.
Ja.
Tänker jag.
Hur tänker du då?
Jag tänker alltid när jag stöter på denna text att vad betyder detta? Vad pratar han om? Jag fattar inte. Och genast tänker jag, det här borde jag ju fatta.
Varför borde du fatta det?
Ja, men templet och kom igen nu med historielektionerna.
Mm.
Sådär.
Så lite så jag kände också just det här med hur var det nu igen med det där templet?
Mm.
Var det, hur många gånger hade det fallit och vilket tempelordningen är det nu här och lite sådär. Men sen så tänkte jag, men det är kanske inte viktigt att veta. Eller det är såklart viktigt att ha historiskt sammanhang, men det är så mycket annat kring just hur Jesus, det är så mycket känslor här, tänker jag. Du läste den ganska milt, den här texten.
Mm.
Jag hör Jesus snarare ganska dramatisk. Vill jag få honom lite arg?
Ja.
Att han säger det på något sätt i vredesmod. Lite som han säger till sina barn så här: nej, nu, ni vet när man har tjatat på att de ska ställa sitt rum. Och sen så till slut når man den där gränsen. När man tar fram svarta sopsäcken. Mm. Nu slänger jag alla grejer om ni inte städar här. Liksom. Alltså det där nästan, nu ger jag upp.
Ja, det är ju någonting som är intressant att tala om. Helt bortsett från detta tema. Det är ju just hur vi läser texterna. När de framförs. Det finns ju olika skolor där att stå med nu. Detta att läsa texten så neutralt som möjligt med en lugn stämma. Den skolan gick jag tydligen in i idag och bara läste texten sådär. Jag dramatiserade inte texten. Ibland har jag gjort det, ibland har jag också hoppat med om det, att liksom, när någon säger någonting i texten så talar man nästan med en annan dialekt eller annan tonfall eller för att markera att nu händer det någonting. Och det kan man ju behöva göra ibland kanske, jag vet inte. Men just denna skola att låt texten bara vara liksom, bara läs den nästan entonigt, ger det då utrymme för att höra mer? Jag vet inte, vad tycker du?
Jag tycker det är jättesvårt. Mm. För att jag försöker väl också på jag försöker väl också att läsa den ganska neutralt. Å andra sidan så vill jag också att det ska föras fram som en berättelse som det faktiskt är ju. Och då blir det att man betonar, då blir det att man ändrar lite i rösten. Men
det är mycket intressant ur ett tolkningsperspektiv. Ja.
Samtidigt tyckte jag om sättet du läste den här texten på, att du läste den så lugnt. För det ger ju också ett annat perspektiv till med det som jag först tänkte, det här är ju vredesmod. Det kanske inte alls var det, det kanske var i sorg, i suckan.
Eller både och.
Eller både och, ja.
Mm.
Så det är svårt. Och sen samtidigt så tänker jag också att vissa texter har fått ny innebörd för mig när någon har läst den i ett annat tonläge än vad man kanske är van att höra dem.
Ja, och också tempo. Att, jag tycker om att läsa ganska långsamt.
Mm.
För att jag är lite så här trög. Jag behöver tid på mig. Det tar lång tid för mig att verkligen höra.
Mm.
Eller att inte höra kanske, det går snabbt. Men att lyssna och få en bild. Det sker liksom inte blixtsnabbt alltid. Men variationerna tycker jag är viktiga. Alltså, en dialog kan gå lite snabbare. Men den där färden som finns i texten framåt, berättandet mellan replikerna, tycker jag är jätteintressant. Att ta det lite långsamt för att verkligen lyssna till vad sägs. Vad har evangelisten lyft fram?
Mm.
Varför är det lärjungarna som pekar på tempo? Alltså, att verkligen ge sig tid att få bilder i kroppen, huvudet.
Mm. Ja, det är väl fint att släppa in både sina egna bilder men också andras. Och nu när du sa varför pekade lärjungarna på templet, till exempel den detaljen har inte ens jag tänkt på när jag läste, för jag har varit så fokuserad på vad han säger egentligen och varför säger han det.
Ja, det tycker jag är en liten del av det kryptiska.
Ja. En tanke som jag fick när jag läste detta, det kanske också är en liten kryptisk eller i alla fall långsökt tanke, men och där tänker jag kanske sättet som du läste på förstärkte den här tanken. När saker och ting på något sätt inte riktigt blir som man har tänkt. När någon saker rasar.
Mm.
Det här han säger, se på allt detta, sannoliken, här kommer inte att lämna sten på sten. Allt ska brytas ner.
Mm.
Det är ju någonting väldigt... en väldigt stark symbol i det. Det här när saker och ting rasar samman.
Alltså, han använder ju väldigt starka bilder i den här texten. Först är det den här väldigt moderliga, kärleksfulla bilden av hönan som samlar sina kycklingar.
Mm.
Alltså, det är ju en otroligt målande bild. Och jag blir alltså varm i hela kroppen när jag möter den bilden. Den är så otroligt kärleksfull. Och sen kommer den här, allt ska brytas ner, ingenting ska finnas kvar, glöm det yttre på något vis. Och så, jag har velat samla men ni vill inte. Det är en otrolig kritik ju mot att ni har allt det här framför er men ni vill inte. Ni skulle kunna det här, du skulle kunna det här. Det här ligger framför dig, vi har förmågor. Vi vet ju att vi människor har massor med större förmågor än vad vi brukar, alltså vad vi använder oss av. Ni vill inte.
Mm.
Och det är ju, det känns i magen tycker jag.
Mm, mm. Ja.
Och så står vi där och pekar på kyrkan eller pekar på templet. Peka på kroppen, peka på formen. Och Jesus bara skakar på huvudet. Det här, det blir ingenting kvar av det.
Ja, det, alltså det är ju väldigt...
Det är starkt.
Det är oerhört starkt, för att han har ju så rätt i det. Alltså, nu sitter vi och tittar ut från fönstret på denna 700 år gamla kyrka, Sankt Petri kyrka, dessa tegelstenar, det är, jag vet inte hur många tegelstenar den är uppbyggd av.
Och, många tegelstenar.
Ja, precis. Och samtidigt, och nu är den stängd och har varit den under några månader och ska snart öppnas igen för att den renoveras. Och vi har ju klarat oss utan den här kyrkobyggnaden, men vi längtar ju väldigt mycket tillbaka. Det är ju mycket som har, som vi känner att vi kanske inte riktigt har kunnat göra som vi brukar. Å andra sidan, vad nyttigt, vad bra det är att faktiskt också få känna det. Att vi klarar oss ju, det är inte kyrkobyggnaden det hänger på, som vi många gånger tänker. Hur ska vi få folk till kyrkan? Vi är så fixerade vid vår byggnad. Och den är viktig, absolut. Förstå, eller missförstå mig rätt här nu. Men det är ju inte själva byggnaden som gör oss. Det är ju alla möten.
Ja, alltså uppdraget att bygga Guds rike, det är ju nu, helt oavsett om kyrkan renoveras eller inte, eller öppen eller stängd. Uppdraget är nu. Och jag kan ju känna att vi kanske ibland lägger lite för mycket hopp i att det tar vi sen när kyrkan återöppnar.
Ja, just det. Det är precis.
Så mycket vi slipper undan.
Ja, ja.
Där det egentligen kan handla om att inte riktigt ta uppdraget på allvar nu.
Precis, för, ja, eller hur? För där är det ju att det, den här kyrkan kan också rasa. Sten för sten kan den falla sönder. Men det spelar ingen roll på, även om byggnaden dör, så dör ju inte vi och uppdraget, som du säger. Alltså att det är ju något annat.
Ja, det genomtränger allt. Och det är på djupare nivå än våra förstånd eller form. Så jag tror det handlar precis som du säger. Det handlar mer om det än att detta är en profetia om templets förestående fall år. När var det 70 eller något sånt där, som templet skulle komma att raseras. Jag vet inte om det är så intressant, detta med att det är en profetia.
Nej.
Rent bokstavligt på just det templet. Men det säger ju något väldigt sant om världen och livet. Ur de här perspektiven. Att tron kommer inifrån som en gåva. Som vi måste svara an till och sätta igång som en motor. Drivet, kraften som vi kan hjälpa. Vi kan inte hjälpa vår tro, så att säga. Vi kan inte, den är inte avhängigt oss själva på det sättet. Det är en gåva, tänker jag då som lutheran särskilt. Och att det är genom tron allenast frälsningen. Och samtidigt kan jag ju inte äga tron. Men vad kan jag göra då? Vad kan vi göra? Vi kan öppna oss för den. Vi kan lyssna till evangeliet. Vi kan vara nära livet, sakramenten. Men jag kan inte äga möjligheten. Det tycker jag att det är så intressant. Var går de här skiljelinjerna? Gränsdragningen mellan min egen motor och att leva av nåden, av gåvorna. Som jag ibland inte kan liksom tycka, känna att jag har tillgång till. Och för jag tror det är avhängigt mig. Det blir liksom den här inre brottningen.
Vad menar du med att du inte kan äga möjligheterna?
Ja, men alltså, jag kan ju känna så här, oh, jag kan säga de här orden, jag kan leva nära nåd, tro, tala om det. Men ibland så känner jag ju att jag tillhör inte nåden. Jag känner att jag tror glider mig ur händerna. Tvivlet är det starkaste just nu. Och så kan det ju naturligtvis vara i perioder. Men det finns inte där som någonting som jag alltid känner sådär att vad nåden bär mig, vad jag bottnar i nåden. Och det tycker jag är, det kan vara lite skamligt, därför att vi ska ju känna, ibland har vi krav på oss att vi ska känna att ja, men, nåd är ju allt, vi lever av det som Jesus gratis. Tacksamhet.
Denna svåra tacksamhet.
Ja.
Det var, men det var för ett par, det behöver inte vi gå in i nu, tacksamheten. Det var för ett par veckor. Nej,
ja,
nej men precis. Och där tänker jag också blir den här fällan som är lätt att hamna i. Med tanke på att temat också är frälsningen här. Det, för att jag håller med dig i allt det här att vi, det är ju, tron måste ju börja i, inom oss själva. Ingen annan kan lägga det på någon heller, utan det är ju i våra hjärtan där det börjar så. Och men sen har vi ju det här att som kyrkan eller ja, präster eller ja, jag vet inte, kristna kanske fastnar i eller faller i ibland det här att när man vill lägga det på någon annan, titta vad jag har funnit och jag vill att du ska finna samma sak. Men också tänker jag det här sten, att det är ju ganska smärtsamt också när man förstår att men andra förstår inte det här eller känner inte det här eller är inte mottagliga eller vill inte ha det som jag känner. Även om jag berättar så det landar inte. Och det kan ju också vara väldigt smärtsamt, men att också få vila i det på något sätt. Att även om jag inte, det som du pratar om, äger de här möjligheterna, så gör ju ingen annan det heller. Jag kan inte få det för andra att liksom.
Nej, men det är förstå. Intressant att vi predikar så mycket kärlek och så mycket nåd.
Mm.
Och jag jobbade ju väldigt mycket med prästers insida några år på Själavårds centrum. Och gjorde den här notisen om att det är intressant att jag tror att det är så att vi präster ofta har tendensen att tala mycket om nåd.
Mm.
Och kärlek. Och vi har också ofta tendensen att tro att det gäller alla människor, men inte riktigt mig själv.
Ja, just det. Det kan jag tänka mig att vi är många som tänker så.
Mm.
Ja.
Och det är klart att det är inte så konstigt att vi vill predika om sånt som vi också önskar ska gälla oss själva.
Mm.
Men för min egen del så skulle jag önska att jag kunde vila mycket mer, bottna mycket mer.
Mm. Varför är det så då, tänker du?
Ja. Mysteriet människan.
Ja, ja. Och, men så kanske det också med allt. Så är inte det egentligen lite allmänmänskligt? Så tänker nog de flesta. Att vi kan se, vi dömer oss själva oftast hårdast. Mm. Mm. Alltså, vi kan hjälpa andra oavsett präst eller inte. Jag läste faktiskt din krönika idag i frukostbordet här du har skrivit. Svenska kyrkan hade delat det på, eller Lunds stift var det, ja, kanske, på Facebook eller hemsidan. Eller och då så pratade och så skrev du här att, ska jag säga vad du har skrivit, det kan du berätta bättre själv. Men att du fick lära dig, när du läste till präst, att präster ska vara de som först förlåter.
Just det, ta första steget till försoning.
Försoning, så var det, ja. Men att du vände liksom, ja, för att vi, det allmänna prästadömet så gäller det ju oss alla.
Mm.
Och jag kan tänka kanske det att också när du såg det hos präster under tiden på Själavårdscentrum, för att vi är lite vana att sätta ord på det där eller att kanske formulera det, eller du märker det ganska tydligt för att det är det man kanske pratar om i samtalet. Men jag tänker att så är det nog för väldigt många. Att, alltså att jag kan vara ganska förlåtande med andra.
Mm.
Och uppmuntra andra att gå vidare med det här. Gräv dig inte ner i det här. Det liksom förlåt dig själv. men inte just mitt eget. Och det tänker jag inte bara är präster, utan det tror jag är allmänmänskligt.
Ja, det tror jag också, men det ligger ju också i vårt uppdrag att vilja ge uttryck för längtan och möjligheterna och befrielse och kampen i detta. Avgörelsen att finnas i det kan ju komma före, så att säga, en inre subjektiv frälsningsupplevelse.
Mm. Ja, just det.
Så det är inte konstigt. Nej. Att
men vi kanske inte
många av oss talar om detta mycket mer än vad vi själv kan känna det.
Det kanske inte är tillräckligt frälsta.
Nej, alltså beroende på vad man menar med det uttrycket, va? Om det handlar om något salvesfullt, fullständigt avslappnad tillit, så kanske det inte är så. Men avgörelsen eller världens frälsning, så att säga, är vi ju indragna i, oavsett vad vi känner, är jag övertygad om.
Ja. Och också det här att faktiskt få uppleva det i sin egen kropp, att vi måste vara mottagliga för den där nåden. Det kan ju vara, ja, men jag tänker, det, då måste vi också göra upp med skuld och skam.
Mm.
Alltså allt detta, vår egen skuld. Så det är klart smärtsamt.
Ja, alltså det är smärtsamt att leva nära förgängelse och död, och att det här livet är flyktigt. Och att vi finns i det och söker former som vi vet att, alltså, relationer och byggnader och situationer, de kommer att upplösas. De är inte för alltid. Och så samtidigt så litar vi till ett innehåll som bär vidare genom allt. Att leva hela tiden i den spännvidden, och så peka på templet att säga, det här kommer man inte att lämna sten på sten. Det finns något sannare och djupare som håller, och det finns på ett sätt som vi inte kan, det är inte så konkret för oss på det viset. Den smärta, vi, jag menar, den här texten när Jesus säger så här, så har biskopar KG Hammar och vi har ju nu Kent Visti som driver den här kyrkan, organisationens död, och det är så provocerande för jättemånga. Jag tänker, det är ju inget, han säger ju inget nytt. Det finns ju i hela kontinuiteten av vår historia att det är formerna, det är förgängligt.
Yeah. Ja, nej, det är inget nytt. Jesus säger det uppenbarligen i den här texten, kan vi, om vi tolkar det på det sättet.
Men det blir intressanta, storslagna debatter i Dagens Nyheter. Och, så här, va? Och det tycker jag är väldigt intressant, och det tror jag att det är bra att det blir. Därför att det är smärtsamt, återigen, att leva så nära det förgängliga som vi ju gör. Och vi får ju möjlighet i detta uppdraget att verkligen ha det påtagligt. Det gäller ju oss alla.
Mm.
Jag tänker på barnet som övar på avsked och sådär, och som kan säga till föräldrarna så, nej, dörren ska vara exakt så här mycket öppen, och så kan man stå och förhandla om hur mycket dörren ska vara öppen och vinka i fönstret. Allt det är ju som någon slags övning i att dö.
Mm.
Vilket är ju så dramatiskt att säga.
Jag brukar säga att det är en övning i, eller hela barnets liv går ut på att frigöra sig från föräldrarna. Men om du vill säga att man övar sig på att dö, så så kan du, ja, så det är okej.
Gå in i den här textens dramatiska svängningar.
Nej, men det är ju faktiskt, jag tänker att det ligger ju något väldigt viktigt i det, för att på något sätt så kan det bli till en befrielse.
Ja, men tack och lov så tänker vi ju inte så när vi står och förhandlar om dörren. Nej. Bara, och nu övar mitt barn igen. Och det klarar vi ju inte av, så det behöver vi inte heller hålla på med.
Nej.
Men om vi ska liksom på något vis fundera kring vad det är vi sysslar med.
Precis.
Ja. I stort så tror jag det är väldigt viktigt. För det är precis som du är inne på. Det handlar om befrielse.
Mm. Ja, för då blir inte, då hänger det inte på de här tegelstenarna som vi har byggt upp saker med. Det är något annat som är viktigare då.
Nej, och det hänger inte på de tegelstenar som jag lägger på mina axlar.
Nej.
Det som tynger, och det får liksom inte avgöra vem jag blir.
Mm.
Och det här livets fortsättning och möjligheter. Så de här stenarna kan verkligen vara till glädje och hjälp när de blir till en form som rymmer ett rikt och viktigt innehåll. Mm. Men de kan också bli till en förbaskad tyngd. Mm. Där formen går före innehåll, där stenarna läggs på oss, tynger ner och gör att vi inte kan leva fullt ut som människor.
Mm.
Och det är ju slaveri.
Mm. Mm, verkligen. Jag tycker vi slutar de orden. Vi slutar befrielsen. Det som vi kanske, som jag tänkte först i den här texten. Här är det här är lite tungt. Oj, saker ska rasa. Men att faktiskt det får vara till befrielse.
Ja, och att nåden är där som en stor kycklingmamma.
Ja, oavsett om vi känner att den gäller oss eller inte. Så är den ändå där.
Ibland vill vi inte och kan inte, men den nåden
den är där ändå. Ja.